Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Vi har nu kommit fram till upplaga nummer 97. Ja, och vad innehåller då den 97:e upplagan? Ja, vi snackar simmästerskap. Det har ju varit en hel drös med sådana amerikanska Pan Pacific Games, Asian Games. Det har ju varit EM, lite mer efteranalys till EM. Bruce Hultén, han skrev en artikel om det är något galet med simningen. Den diskuterar vi här. Vi skickar in ett idrottsförbund i skambrån, vilket, ja, det får du höra lite längre fram. Och sen så tar vi upp den här testosterondiskussionen som finns i friidrotten. Vi snackar lite open water och uppmärksammar vi en svensk som har simmat över Engelska kanalen. Allt detta i simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 97. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
God morgon, Jansson. Hur är läget idag?
God morgon, Bosse. Tack, det är bra.
Ja.
Fortfarande lite mörbultad efter en 12 kilometers simning i blåsigt väder i lördags.
Det är så. Är det så?
Veckas.
Ja.
Ja. Det tar på den gamla.
Ja, du har inga men efter och skavså från alla såna här regalier som hänger runt halsen nu när du är Filipstads ambassadör.
Jag tänker sig att en liten simtränare från Filipstad blir den 28:e ambassadören och försöka torgföra vår fantastiska stad på olika sätt.
Mm.
Tillsammans med sådana som är riktiga kändisar och så vidare. Nej, men det är lite kul, så jag ska försöka. Och nu har jag ju alltid puffat för Filipstad, för jag är ju jättefilipstadig.
Mm.
Så att det får jag fortsätta med. Men de har inte skapat något skavsår. Då var det värre med våtdräkten när vi simmade 12 kilometer.
Mm. Men du, är du ensamma ambassadör i år, eller hur är det?
Ja, det är jag. Ja. Fram till tredje veckan i juli nästa år, då de utser en ny kandidat då, så att, och det är ju inget, det är ju inte som så att man får en ambassadörsvilla och till fri lejd och
ingen bil eller sånt. Nej,
utan man försöker i olika sammanhang och man blir inbjuden till en del grejer att prata positivt kring kommunen.
Mm. Det var bra.
Så det är jag lite stolt över.
Vad är det för kändisar som har haft den där titeln tidigare då?
Ja, kvinna Böskeband, vad heter han?
Hasse Andersson.
Andersson till exempel.
Han är ju inte lokal direkt.
Nej, nej, vi är väldigt få lokala. Av lokala är det ju olympiavinnaren Johnny Nilsson på skridsko till exempel, Magnus Norman, tennisspelaren. Nej, vi är väldigt få lokala, utan det har varit runt omkring Harrison, han... Vad heter han i förnamn?
Peter
Harrison till exempel. Och Björn Hellberg. Och, så det har varit lite olika sådana.
Mm. Så nu är det du då?
Ja, det är kul.
Hur fan gick det till?
Ja.
Kan man fråga sig.
Det kan man fråga sig. Men jag ska visa till innan nästa sommar att det var ett jävla bra val.
Ja, du... vi ska snacka simning.
Ja, det ska vi göra. Det är livet.
Vi gör ju det ibland. Så det har varit en hel del mästerskap nu. Det är lite, man blandar ihop, man vet inte vad man har sagt om olika saker, men vi har ju tittat på de amerikanska mästerskapen och så har vi tittat på de europeiska mästerskapen och sen så efter det så har det varit Pan American Games, Pan Pac, och just nu så är det Asian Games samtidigt som det är juniorernas Pan Pac.
Ja.
Där skulle jag gärna vilja ha varit tv-kommentator på de där juniorernas Pan Pac, för det går på Fijiöarna. Det tycker jag det hade passat bra.
Ja, jag hade hellre varit på Asian Games.
Ja,
så
det är möjligt.
Övat lite på
Jakarta.
Min japanska.
Ja, men det var en jordbävning där häromdagen. Jag vet inte hur kul det var.
Nej,
men,
det är
sant. Ja. Du, vad har vi att säga om det här då? Amerikanska mästerskapen.
Alltså jag försökte sammanfatta ner lite grann genom att konstatera att det är ju inte som så att det är någon världsdel som helt plötsligt jättemycket har tagit kliv i förhållande till de andra, utan det sker lite grann i varje världsdel, de olika länderna. Alltså det blir tätare och tätare kring det här med att ta en finalplats när man kommer till ett OS. Däremot tror jag inte vi är i ett läge där det kommer att bli en stor rekordutveckling framgent.
Nej.
Det tror jag inte, liksom, den tiden är förbi. Det kommer ju slås världsrekord. Jag menar, senast för några dagar sedan hade vi ju på 50 ryggsim. Så att, men det kommer att förtätas. Och sen kan man konstatera att när det gäller Europa så är det väl lite grann att Frankrike, Tyskland på väg upp, till exempel. Holland, Sverige på väg ner.
Tyvärr.
Tyvärr. USA håller sin tradition bra. Australien också håller sina positioner. Kina fortsätter att visa upp sig med små kliv istället som på 90-talet då det var stora kliv. Japan formerar sig inför OS, tror jag kommer att bli oerhört starka. Så att, alltså, om 22 månader då är det slutfas i träningen till OS, och det kommer att bli oerhört tufft med att vara i final och ta medaljer. Det är glasklart. Ta bara ett exempel, som att ta Singapore. De simmar lika fort på 4x100 och 4x200 frisim som Sverige gjorde.
På här sidan.
På här sidan, ja. Mm.
Och det är de vi ska slås mot för att vara bland de 16 lagen som kvalar in till mästerskapen.
Ja, det är det. Och gör man en lista utifrån det perspektivet. Vi var ju 8 nu på EM.
Ja.
Så är vi ju någonstans 15-16. Och sen vet vi ju inte, jag hoppas ju att vi får simma på VM nästa år.
Ja, det är väl inte säkert.
Nej, den frågan skickar vi vidare till vår förbundskapten Ulrika Sandmark. Men om vi får göra det, så gäller det ju först och främst att vara topp 12. För de får ju direkt möjlighet att anmäla sig, aktat av att det egna olympiska förbundet godkänner det.
Så att det blir vi 12, alltså ponera att vi blir 12 på VM, då är det ju egentligen så att vi uppfyller inte Svenska olympiska kommitténs norm för att komma till OS, det vill säga finalplats. För det kan man väl säga att en 12:e plats, det ska vara topp 8 egentligen.
Ja, topp 6 säger de till och med i lag. Ofta okay. Går de ut med topp 8. Och det tycker jag sätter fingret på något som jag har lyft vid flera tillfällen. Att jag gillar ju skarpt det utvecklingsarbete som SOK gör. De har många duktiga människor och de har en professionalitet kring det. Och med en sån som, med olika duktiga människor i ledningen. Men jag tycker det är kontraproduktivt att de är med och petar i sådana platser till OS som man har förtjänat i den internationella striden.
Som man redan har kvalat in till internationella, ja. Och där det finns krav. Det är ju inte så att det är ju bara 16 lag som får ställa upp på OS, ja. 2 hit. Det är ju inte 132 lag.
Nej. Och den trenden är det ju alla idrotter, att det mer och mer handlar om att kvala in. Därför att man har utökat antalet grenar och idrotter, men man håller fast i totalen av hur många det får vara på ett OS. Och simning tror jag är 840 eller något sånt där till 2020.
Och det är inte så, även om vi fick 3 nya grenar nu, så är det ju inte så att antalet platser ökar, utan snarare tvärtom. Och då måste idrotten själv organisera hur mycket folk som ska vara med i grenarna, mer eller mindre.
Så här direkt upprop till SOK, kontraproduktivt, den dagen de släpper på det här och låter förbundena göra, så ökar de möjligheterna till olympiska medaljer på sikt.
Så är det nog. Men du, om vi bara tittar in på det svenska herrlagsdilemmat, eller problematiken, eller utmaningen. hur man nu ser på det. Det känns lite tufft att ta sig till OS i lagkapp för herrar, eller?
Ja, det gör det ju. Alltså på 4x100 frisim skulle jag tro, för att vara i en VM-final nästa år, så kan jag tänka mig att de måste simma neråt 3:12, 3:13. Mm. Det är ju en sekund per gubbe. Det är inte omöjligt från de 3:17 och delar de gjorde. Mm. Och på 4x2 pratar vi kanske 8-9 sekunder. Så det följer matematiken ganska väl. 2 sekunder per gubbe. Mm. Inte omöjligt. Men det är ändå ett stort steg. Men först skulle de ju få klartecken. Mm. Namnena, alltså man skulle ge klartecken till, okej, vi ska ha lag med nästa år, och det är ni som, det är ni fem som ska göra att
På VM
nu ska det vara klartecken.
Ja.
Hela er plan ska vara matchad mot det där datumet, vad det nu blir, 28 juli eller något. Nästa år, då, klockan då, där borta. Livslopp. Istället för 1:48 så är det 1:46:09 på den ene gubben och så vidare. Det tycker jag.
Ja. Du, ja, det var en liten sammanfattning. Ja, har vi något mer om det?
Ja, jag skulle vilja säga, om vi tittar på vår eminenta gulddrottning, alltså en av Sveriges genom tiderna största idrottspersonligheter, eller kvinna är hon ju definitivt på väg att bli. Man ser ju lite utmanare till henne.
Absolut.
Kako Ike blir inte att leka med om 2 år hemma i Tokyo.
Hon har ju en väldigt fin utveckling på, egentligen på alla de simsätt eller grenar, ska jag säga, som just Sara Sjöström är duktig på.
Så är det. Och sen har vi då på frisim Pernille Blome. Trots att hon inte simmade final nu på 100 frisim, så visade hon ju i lagkappen med 51:06 att hon vill också vara med och leka. Och sen systrarna Campbell
i till Australien, exempel.
Ja.
Ja, och vi ska inte glömma bort Simone Manuel som vann OS.
Nej, självklart frisim. Inte.
Och mycket annat smått och gott.
Ja. Så att men det har ju Sara klart för sig, så jag tror hon kommer vara oerhört fokuserad fram emot OS.
Men hon kan inte simma på den nivån som hon gjorde nu på EM och tro att hon ska kunna vinna OS-guld 2020.
Nej, och det var så skönt när hon blev intervjuad att hon kom in på det. Hon kunde ju liksom ha i yran av att ta 4 guldmedaljer liksom bara ha tagit berömmena. Hon var ju lite självanalytisk där och konstaterade att ute i den stora världen, då räcker inte de här tiderna. Det var befriande.
Ja, det är bra med den insikten.
Yes.
Ja. Du, vi kommer strax tillbaka med lite mer simning. En liten stund, så är ni välkomna att lyssna ännu mer. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Tillbaka med andra perioden av simpodden Hultén och Jansson. Kan man säga så? Det är snart hockeysäsong. Ja, det kan man nog säga. Ja, det behöver man inte säga ändå. Men du, jag skrev en artikel här förleden, häromdagen. Där jag satte rubriken, det är något galet med simningen. Du har läst den, hoppas jag.
Det har jag gjort. Och jag har läst den flera gånger. Men du kan väl utveckla lite vad som gjorde att du skrev den?
Nej, men alltså jag kände mig lite sådär inte helt nöjd efter vårt jobb på Eurosport. Egentligen inte vårt jobb, men delvis ska man ju säga. För att vi är ju en liten, ska vi säga, prägling av det som sker i vattnet. Ju bättre det är i vattnet med svenska simmar, ju roligare har vi det i bakom mikrofoner, ju bättre kanske blir samtal. Men jag kände att det här var ett fall inte framåt utan neråt för svensk simning i de här Europamästerskapen. Det kändes missnöjt på något sätt från min sida, och jag tyckte också att kanske simmarna och tränarna kändes inte, eller det som vi hörde i alla fall, det var inte så mycket eftersom vi satt och jobbade med det så mycket. Det var ju att, ja, de var rätt nöjda med det som gjordes, och ändå var det inte bra. Den känslan fick jag. Och därför hamnade jag i den här artikeln och skrev av mig lite. För att på något sätt så är det ändå så att vi måste stå för det vi tror på och det vi tycker. Då måste man ju liksom få lyfta fram emellanåt. Ja.
Det är klart, vi gjorde ju lite negativa sändningar på det viset att vi refererade som vi gjorde. Men innan jag kommenterar det skulle jag vilja höra hur du tänkte med jämförelsen med friidrott som du gjorde.
Alltså, simningen gick ut ur sitt EM med ganska låg blick, så att säga. Friidrotten var helt annorlunda. Där var det succé. Och ändå så hade de mer än tre gånger så många deltagare. Men det var mindre antal pers, mindre antal topp 8 placeringar i friidrott, men ändå en halleluja föreställning. Mycket beroende på den här Duplantis stavhopparen naturligtvis, va? Som var liksom grädden på moset där. Och eftermälet blev ju helt annorlunda. Och dessutom är det ju så att nu går friidrotten, ja, de fick något väldigt positivt med sig efter EM. Och nu går de in och kör SM här fredag, lördag, söndag i Eskilstuna. Och det är ju jättekul, tycker alla. Och vi har vår säsong långt bakom oss. Och vi bara har glömt allt som har skett nu mer eller mindre. Och ska satsa på nästa säsong. Och nästa SM som vi knappt hinner träna till. För det går så jädra snabbt in på säsongen. Så kortbanemästerskapet är ju nästan någon vecka efter man satt igång och träna. Ja, det är lite den känslan.
Men tycker du att vi skulle som journalister, eller vad vi ska kalla oss som rapportörer, tycker du att vi ska ta den approachen att vi nöjer oss med att vi har Sara som vinner och sen några enstaka och liksom signalerar en positiv approach? Tycker du vi gjorde fel där?
Nej, det tycker jag inte. Vi ska ju inte dissa idrotten naturligtvis. Det ska vi inte göra, men vi måste ju tala om vad som händer. Jag menar, om en simmer ska simma 2 sekunder långsammare än vad hon gjorde på ett VM ett år innan eller två, och kan gå fram till Maria Wallberg på intervjukanten där efter loppet och ändå säga att hon är nöjd, då tycker jag att, vad hände här? Oj, oj, oj. Är det det vi strävar efter? Och hur tänkte de? Ja. Det var lite för mycket nöjt när det inte var befogat på något sätt, tyckte jag.
Alltså, vi har ju ett antal gånger genom, om vi tittar i historien bakåt, varit i liknande situation som friidrotten, att några enstaka resultat hos oss har gjort att vi har blivit väldigt positivt bemött i media. Ta senast i Rio 2016. Och där är ju medias roll som den är, även om nu den här gången så genomskådade de ju truppens prestationer, och så det blev ju lite skrivet ändå om att det är tomt och ihåligt bakom de bästa. Och när jag då läste din artikel och så funderade utifrån hur man har tänkt genom åren och hur man ska tänka utifrån en expertkommentatorroll och som simintresserad, så hur jag än vrider och vänder på att försöka och tycka att säsongsbästa var väl bra eller nu blev det en sån där placering, så hamnar jag ändå i utvecklingstänket. Har jag tränat ett år och presterar något långsammare, så borde det uppstå någon form av analysfas som är kritisk och fundersam vad jag kan, varför blev det så, va? Och har jag sen aktiva som i flera års tid har sina personliga rekord långt tillbaka i tiden, så skulle jag ju bli ännu mer fundersam. Och när man sen då ser också vissa brister som kommer tillbaka år efter år, då landar det ner i att nej, men vi får inte, vi ska akta oss för att ha en halleluja kultur, utan det är viktigt att alla vi som vill att svenska simlandslaget och svensk simning är bra, att vi är självklart med nyans, men vi ska vara kritiskt, granska hur utvecklingen ser ut. Och jag, vi har ju lyft ämnet utifrån hur vi ligger placerade i rankingen under några år nu, och vi har ju sett egentligen det som nu lite grann skedde, och vi har ju på ett vis lyft frågeställningen att i den allt mer tuffa konkurrensen i vår världsidrott, i vår globala idrott, så halkar vi sakta, sakta efter och får förlita oss på turen att det dyker upp en Sara eller en Michelle Coleman eller en Victor Johansson.
Och mot det här ställde jag då den här diskussionen med utveckling och den här precisheten, att vi kanske då skulle titta lite mer på säsongsbästa och kanske njuta mer av kamperna som man ofta gör i friidrotten, och ta det liksom som något positivt. Men det är ju jävligt svårt att förändra simningens världsbild på något sätt, va? Som den har varit, för att det har ju hela tiden varit en väldigt precis idrott där man har tävlat mot sina bästa tider, och det är det som har varit det vägledande, va?
Jo men så visst är det så. Om jag lyfter upp ett exempel, jag njöt ju av kampen till exempel som Viktor hade på 800 frisim i försöken, som ju var han kom ju där i sista heatet, en oerhört tät och intressant lopp, roligt att referera, jag njöt av det. Men när vi sen kommer till analysfasen, ska Viktor vara nöjd med det? Att simma på den nivån han gjorde. Då kommer man ju in på, i hans fall har han ju i år slagit personligt rekord, så han har ju utvecklats sen förra sommaren. Men hur som haver så blev det ju inte när det skulle bli.
Nej. Men alltså den här kampen, det du refererar till nu, det är ju väldigt svårt att riktigt förstå den annat än på 8 och 1500. Och de lite, alltså de längre loppen, va?
Ja.
För att då...
Jag skulle väl i och för sig säga från 200 och uppåt, det är väl lite lättare, va? Är det inte det?
Ja, alltså 50-100 tycker jag då sätter de i sina kroppar och sina själar, och så simmar de egentligen mer eller mindre bara utifrån så fort de kan simma. Där betyder konkurrenterna inte samma sak. Det är marginellt i alla fall. Men sen på de längre distanserna, där är det mer taktiskt upplägg, va? Där man kan komma tillbaka i loppen, där man kan förändra situationen, men det kan man ju inte på de korta loppen, och därför blir kampen mer intressant på de långa loppen, och därför liknar då 8 och 1500 mer den typen av ska vi säga kamp som finns i löpgrenarna i friidrott. Så kan jag tycka.
Jo, men så är det ju, men oavsett de där grejerna, så tycker jag ju att varje tränare eller föreningsledare eller på förbundsnivå ska ju inte känna sig till fred som man har förberett sig ett år för och sen göra det sämre än man gjorde året före.
Nej, det känns
oavsett bra. Idrott. Ja, det känns, alltså det strider mot principen att vara tränare, att vara med och utveckla. Att då konstatera, oj, jag har lagt 800 timmar och jag simmade lite långsammare. Alltså nu är det ett förenklingsresonemang jag för, va? Så att det kan ju låta lite elakt, men någonstans finns det en poäng i att fundera hur jag ska tänka, vad fick jag för ränta på de här 800 timmarna? Och det gäller ju på SM-nivå också. Oj, vad bra, du kom till final. Och så bryr man sig inte om att man simmade lite för långsamt. För man blir tillfreds av vilka man slog eller att man kom till final. Och där har vi ju brottats med att de just friidrott och även skidor, de refererar ju alltid i förhållande till vilka de slår. Alltså vilka skalper de tog, va? Så refererar ju vi aldrig. Vi tittar på tiden. Så du har en poäng i ett journalistiskt perspektiv, tycker jag, som gör det lite svårt i ett perspektiv som jag tar mig an. Man kanske inte ska vara expertkommentator då. För man tittar så enögt på det.
För den som inte har läst artikeln, så gå gärna in och titta på simma.nu. Det är den 16 augusti som det här är presenterat. Och där finns också en del idéer om vad man kan göra framöver. Har du någon mer kommentar om det?
Jag tycker ju att de svenska klubbarna och styrelserna ute i klubbarna tillsammans med tränarna ska ställa ett mycket högre krav på utvecklingsarbetet, att man utvecklas. För att vi ska komma ihåg att i simningen har vi ju fördelen av att ha massor av anställd kraft. Man får ju lägga ihop väldigt många av de andra stora idrotterna för att hitta lika många heltidstimmar av tränarkaraktär. Så vi har ju en bra sits egentligen.
Ja, så är det. Vi har goda förutsättningar för att skapa och jobba med ungdomar och idrottsmän, såklart. Men vi har kanske inte tillräckligt bra tränare.
Nej, men det är klart att man kan ju inte lasta resultat enbart på simmare. Så det är ju en mängd faktorer som spelar roll. Men det är klart, åter i perspektivet att vår globala idrott blir ännu mer tät på toppen. Så då måste det ju vara knivskarpt i alla simhallar varje dag, hela tiden. Och det är ju möjligt att det är för många som är heltidsanställda tränare utan att riktigt ha den spetsiga kunskap som de borde ha.
Har vi ältat färdigt det här ämnet idag, eller?
Ja, men vi återkommer.
Ja, det gör vi. Ja, vi återkommer strax med period 3 av simpodden Hultén Jansson. Upplaga nummer 97 kommer sista delen alldeles strax. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Välkomna in i den tredje perioden av simpodden Hultén och Jansson. Upplaga nummer 97. Det är inte långt kvar till jubileet nu.
Nej, spännande. Då måste vi försöka få till något extra.
Ja, har du varit och provat smoking? Jubileet menar.
En gång bara i mitt liv har jag haft smoking på mig. Och jag har inte tjuvrökt heller.
Nej. Jag slängde faktiskt min smoking här i våras. Jag provade den och så insåg jag att den var nog bra 2003 när jag köpte den, men inte 2018.
Så men jag lovar att vara klädd i kostym och slips när vi sänder nummer 100.
Ja, vad bra. Du, vi är ju positiva till vår idrott. Vi är positiva till idrott överhuvudtaget. Men sen så blir vi ju då och då lite småsura på andra idrotter som inte kan, ska vi säga, uppföra sig riktigt ordentligt. Och då sätter vi in de här idrotterna i skambrån, som vi brukar säga emellanåt. Det finns en del som har varit där inne i skambrån. Jag vet inte om skidförbundet har tagit sig ut ens. Fotbollsförbundet och deras damsatsning står väl där inne för forever. Va? Och ibland någon gång så har simförbundet också varit där inne och vänt i den där garderoben. Nu är det ishockeyns tur. Varför då?
Jag bara tillägga det att det är ju inte bara de andra idrotterna vi tittar på med de här ögonen kopplat till doping, kopplat till jämställdhet och så vidare, utan vi granskar ju vårt egna förbund minst lika mycket. Ja, ishockeyn har ju hamnat i det dilemmat att alltså damishockeyn, de får ju inte ens heta Tre Kronor, har du hört på maken. Men damkronorna ska de heta. Men i alla fall, tack vare det svaga OS-resultatet så har ju då Sveriges olympiska kommitté helt i linje med hur de arbetar tagit tillbaka sina stöttningar, och så är det upp nu till ishockeylaget att prestera lite bättre innan man får tillgång till mer kraftfull stöttning. Och då innebär ju det att strukturen i hockeyn där de här damerna som inte kan leva på det utan har civila jobb, de har lite svårt att få vardagen att gå ihop. Och många är beredda på att till och med sluta med idrotten på grund av det. Och det uppstår ju aldrig inom herrhockeyn. Det kan man ju vara en, ursäkta uttrycket, halvtaskig division 1-spelare liksom, och ändå ha lite lön ifrån hockeyn och nästan leva på det. Och då när ishockeyförbundets ordförande ställs inför det här faktum så är han ju, tycker jag, otäckt kylig och otäckt kall mot damerna. Han konstaterar att vi ändrar oss inte i de principiella synpunkterna här. Det är upp till klubbarna att göra det här arbetet, och ordförande vet ju att i klubbarna är det ju inte prioritet på damtrupperna, utan det är ju faktiskt prioritet budgetmässigt på herrarna. Man pratar om att det är där pengarna kommer in, där ska de användas, och skulle vi använda det resonemanget i friidrott eller simning, då skulle liksom alla miljonerna som friidrotten fick in efter gyllene åren, OS i Aten och det här, gått till några få idrottsmän, men det går ju till landslag. Och här tycker jag hockeyn går bort sig. Det är klart att de skulle lyfta och ta landslagspengar och ställa krav på klubbarna. Därför tycker jag ishockeyn in i skamvrån, jäkligt långt in.
Ja, vad bra. Ska vi bevaka dem framöver här. Och andra bevakningar som görs, det är ju i, till exempel i friidrotten, man nu ska börja mäta testosteron. Och det är ju egentligen, ska vi säga, med de teknikaliteter, den tekniska utveckling som vi har, så är det ju då kanske bara den första nivån av mätbarhet som man tar till sig här och jämför nu och jobbar med. Sen framöver så kan man ju börja att mäta allt annat möjligt och på så sätt låta folk med de och de värdena ha sina mästerskap, de och de sina mästerskap och så vidare. Det här är en lite farlig utveckling.
Ja, och den som har varit föremål för det här är ju Semenya, 800 meters löperskan från Sydafrika, och jag har ju hört i min omgivning framförallt män som har uttalat sig, men typ att det ser man ju på henne och så vidare. Jag är helt säker på, skulle man byta ut hennes ansikte mot Pernille Blomes ansikte och bara man ser kroppen utan, så skulle man inte se några större skillnader egentligen. De är ganska lika både i längd och muskelmassa, eller Charlotte Kall.
Jag tror du skulle säga musikalitet helt plötsligt.
Nej, det är inte musikalitet. Eller Charlotte Kalla. Och då är ju det blivit ett case, och så har man satt en nivå att man inte får ha för hög testosteron, då får man inte vara med. Jag tycker det är rent åt pipan. Jag tycker man har en könsindelning. Hon är kvinna, då ska hon tävla med kvinnor. Därför var det så befriande när jag hörde någon, och jag kommer nu tyvärr inte ihåg vem, som sa att man måste ha klart för sig att alla de här som har vunnit stora mästerskap och så vidare, de har saker som de andra inte har. Det kvittar om Kalle Kula får det här träningspasset en olympiamästare har gjort, så kommer inte Kalle Kula att bli olympiamästare, därför att det felar saker och ting i dennes kropp som då finns i den här som på hormonnivå, på olika nivåer. Så att för mig blir det en helt omöjlig historia, och den är olustig just därför att hon har blivit uthängd för att inte vara kvinna. Det känns jätteotäckt. Så kan man ta bort Patrik Sjöbergs världsrekord i höjd, för han var för lång.
Till exempel?
Ja. Ian Thorpes världsrekord för han hade för stora fötter. Så det, jag gillar inte den utvecklingen.
Nej, den är väldigt farlig. Väldigt farlig. De hade kanske inte så stora fötter, de som simmar open water, men det har ju varit en lång säsong av open water, och det var lite crescendo i helgen med dels Riddarfjärdssimningen och SM på distans. Lite konstigt att man fick ihop det där och krocka på något sätt samma helg. Vad har du att säga om och vad hände där?
Vi börjar med krockarna. Jag tycker det är illa att förbundet tillåter att en sån, att SM går samtidigt med en sån klassisk simning som Riddarfjärdssimningen. Lika illa som jag tycker det är att SM går samtidigt med Vansbrosimningen. Alltså det är ju,
eller tvärtom.
Eller tvärtom. Stora fina varumärken som skulle separeras, såklart. Annars har jag att säga, jag tycker det är roligt att det är fortsatt uppsving och att det är många som pratar open water simning.
Och det har ju varit en fantastisk säsong för open water med de vattentemperaturer vi har haft. Ja. Det har ju aldrig varit egentligen så bra som i år.
Jag som en gammal turist har ju också tyckt det har varit ljuvligt, och vi har varit ute på långa simturer. Så det är det. Så det kommer nog att komma mer här. När det gäller Riddarfjärdssimningen så var det ju Christian Kron som vann på herrsidan. Och Ester Rydbäck från Täby. Christian tävlar ju för Neptun som vann på damsidan. Så de blev inte svenska mästare.
Nej.
Det blev ju Kristin Ekman. Neptun.
För hon simmade dig i Göteborg, på Göteborgs simmet.
Precis.
Ja.
Och på här sidan var det ju Mattias Glennesäck, heter det väl, va? Jag är osäker på hans uttal. Som vann där då. Så de är svenska mästare och ska ju hyllas för det.
Ja, Kron skulle ju varit med men blev sjuk efter Riddarfjärden.
Ja.
Ja. Och där på SM i Göteborg simmade ju Ellen Olsson, den bästa svensken kanske på långdistanssimning. Hon simmar väldigt bra där, men hon simmar från tysk klubb, och det får man inte göra om man ska tävla på SM.
Men du, hon simmade väldigt fort. Jag blev imponerad. Det var lite grann så jag skulle vilja. Nu är det ju lite olika hur man har nytta av dräkt och så vidare med flytäge och så. Jag har ingen kunskap om hur hon skulle funka i utan en sån, utan simma i bassäng. Men det hon visade upp där vore ju väldigt intressant att se henne på 1500.
Absolut. Ja. Det får hon gärna visa någon gång.
Det hjältar. Undrar när jag får se dig i en open water kostymering.
Nej, du menar en sån här gummidräkt?
Ja.
Det blev väl lite mycket.
Du kanske ska ha en sån på dig när vi sänder 100-programmet, och jag sitter i kostym.
Lite mycket.
Jag är i kostym med champagne.
Ja. Och jag med en sportdrycksflaska och gummidräkt. Ja, det hade varit grejer det. Ja, nu ska vi inte snacka vidare om det. Det var en gotlänning som simmade över Engelska kanalen. De menar inte Djurgårdsbrunnskanalen, utan Engelska kanalen. Berätta.
Robin Cederqvist. Egentligen är det ju väldigt få svenskar som har gjort det, trots att Sally Bauer var den första redan 1939. Om jag har hittat rätt här så är det bara 5 stycken som har simmat över kanalen.
Har du namnen på dem eller?
Nej, det har jag inte. Det är bara Robin och Sally. Tyvärr. Men Robin, enligt då utsago från Mikael Eriksson, tidigare tränare i Gotland, numera i Eskilstuna, så hade Robin lite otur för att han simmade in i ett manetfält. Som gjorde det väldigt besvärligt, som i sin tur gjorde att det blev han blir drabbad lite av det här med tidvattnet och så vidare. Så istället för att landa på kanske 12 timmar så hade han göra 16 timmar innan han kom över.
Aj, aj, aj.
Sträckan är ju kortaste vägen 3,2 mil, alltså 32 kilometer. Men jag tror han simmade runt 5,5.
Oh, jäklar.
Ja.
Lite skillnad.
Ja, men jag tycker han är en, han får bli ju hjälten i våran podd tycker jag.
Ja.
Med all respekt för alla andra svenska mästare och så vidare. Tycker jag det var lite, ja, lite intressant tycker jag att folk som ger sig på den där typen av grejer.
Ja, kul.
Ja.
Du, ja, samtidigt så var jag faktiskt att intervjua en av de klassiska långdistanssimmarna i Sverige, nämligen Leif Hjellberg. Och vem är då Leif Hjellberg? Jo, det är en Helsingborgssimmare som är 86 år. Och jag skulle vilja säga helt obruten mentalt. Det var en fantastisk upplevelse att få träffa på honom. Och han har som största merit i sitt simliv en seger i simningen Capri Napoli, som förr i tiden var inofficiellt VM i långdistanssimning eller open water simning. Man firar ju 65-årsjubileum i år med den här simningen. Man har inte simmat varje år, utan det är 53 år man har simmat den. Det har varit på grund av väder och annat har det varit inställt en del gånger. Och det går den 9 september. Ja. Men han vann amatörklassen 1955. Och den som är minnesgod mastersimmare har träffat Leif på SM ett antal gånger. Han simmade alltså på 50- och början på 60-talet. Och det var en fantastisk upplevelse att få träffa honom i 4 timmar förra fredagen. Jag ska skriva en artikel om honom som kommer om ett tag.
Det var precis det jag tänkte fråga. Hoppas vi får läsa något om det. Men ja. Inte skulle han simma den där sträckan i år också?
Nej, det ska nej. Han ska vara med på en Masters-NM i alla fall. Han ska simma 100 medley där och kanske 100 fjärilsim. Han har ju haft som specialitet 200 fjärilsim där han har gjort ett antal SM-finaler. Och som sagt, det kommer nog en del intressanta grejer i den där artikeln.
Det går i Malmö det. Nordiska,
Nordiska
som också
Malmö.
Är svenska Masters-SM på långbana kan man säga.
Nej, det är inget svenskt Masters-SM på långbana i år. Men eftersom vi kör nordiska. Men man kan ju, är man med på nordiska så kan man räkna sig som svensk mästare i långbana. Kanske, jag vet inte.
Ja. Ja, vinner man där så får man väl räkna det. Så
ja, då är man bäst i Norden nu.
Ja, dessutom.
Det ska vi snacka vidare om sen. Så det
jag är bäst i Filipstad i min åldersklass.
Ja, det är väl ungefär så. Det är, va? Men just Filipstad. Du, vad ska du göra idag?
Jag ska faktiskt sitta och göra en massa pappersjobb. Jag har varit 4 dagar i Eskilstuna och ligger lite efter med lite olika saker. Och sen ska jag senare i eftermiddag ta mig en rullskidtur. Som jag ser fram emot mycket. Och imorgon ska jag på 40-årsfirande för att min son blir 40 år och hans hustru blir också 40 år. De har en gemensam tillställning. Så det ser ut att bli en trivsam helg.
Ja, och jag ska på mitt livs första surströmmingsskiva imorgon. Det ska bli lite spännande. Och idag om en timme så där ska jag på ett sammanträde där vi ska snacka 150-årsjubileum. Det är ju så att Sveriges tredje äldsta simförening fyller 150 år nästa år. Och det är Malmö simskap. Malmö simningen har 150-årsjubileum nästa år. Det håller vi på med. Och förbereda detta. Vet du vilken som är den äldsta? Ja, det vet du.
Ja, det är Uppsala.
Ja, vilken nummer 2? Det är lite svårare.
Ja, det kan jag inte.
Linköpings allmänna simskap.
Okej, så Uppsala, Linköping och Malmö.
Ja, 1796, 1824, 1869.
Så det är tur att det är något som är äldre än oss.
Ja, det är det. Och för den som vill läsa om alla de här gamla klubbarna så rekommenderas boken om simning från 1949 av Erik Bergvall. Finns på bibliotek, eller så är man simnörd så har man köpt den på något glyptotek, tänkte jag säga, antikvariat någonstans. Så har man den i sina ägor. Mm. Och så kan man verkligen studera simning. Ja, det var lite så.
Det låter bra det. Det låter bra det.
Ha det så bra. Så
du, detsamma.
Så hörs vi snart igen. Det här var 97:e upplagan av simpodden Hultén och Jansson, och den är härmed slut. Tack och adjö. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.